här är morgonpasset i P3 där vi har biståndsminister Benjamin Dosa i studion. Vi fortsätter prata med honom alldeles strax, men först bryter vi av med lite P3 Nyheter och Matilda Ronge. Varsågod.
Tack. Konservative Karol Navrotsky har vunnit Polens presidentval enligt den slutgiltiga rösträkningen, uppger nyhetsbyrån AP. Navrotsky fick 50,89% av rösterna medan den EU-vänliga kandidaten Rafał Trzaskowski fick 49,11% av rösterna. Och valresultatet ses som ett bakslag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Två personer har gripits efter en skottlossning i Vasastan i centrala Stockholm sent igår kväll, det rapporterar P4 Stockholm. Det ska ha skjutits i eller vid en port enligt polisen. Ingen person skadades. Under natten har en stor polisinsats pågått med bland annat teknisk undersökning och förhör av boende. Idag väntas Ukraina och Ryssland återigen träffas i Istanbul i Turkiet för att inleda nya direkta samtal. Och enligt uppgifter till flera medier ska mötet börja vid lunchtid och båda länderna har tagit fram ett utkast till en fredspromemoria. Alltså ett dokument med vad som krävs för fred och som ska diskuteras under mötet. Ryssland har till skillnad från Ukraina inte velat visa upp sitt på förhand. Och vi byter ämne till att svenska Maja Stark vann golftävlingen US Open.
I mean, it feels so surreal and it felt like it was so far away just a couple of weeks ago. And just last week my confidence was so low and then I had a special friend tell me that you need to be confident, you need to trust yourself and and that's what I tried to do.
Så sa hon efter att ha vunnit i natt. Och det här var 25-åriga Maja Starks första major-seger och den första svenska segern i US Open sedan Annika Sörenstam vann 2006. Och vinsten innebär att hon kammar hem närmare 24 miljoner kronor i prispengar.
Du, vi går rast vidare till lite Addison Rae känner jag, så att vi hinner prata klart med Benjamin Dosa som är i studion.
Smart.
Det var lite smart av mig, eller
smart
hur?
Smart av dig.
Addison Rae-fan.
Vadå?
Är du ett Addison Rae-fan?
Nej, det vet jag inte.
Det får vi se efteråt. Här kommer låten Headphones On i alla fall. Det är väl en bra inkörsport till Addison Rae?
Kanske.
Kanske. Put your headphones on.
Moment. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel.
Lawrence and Ray, här är morgonpasset i P3. Vem är det vi sitter med, Linnea?
Ja, det är ju självaste biståndsminister Benjamin Ndoza. Mm. Och vi pratar ju då om situationen för civilbefolkningen i Gaza. Hur skulle du beskriva den?
Att det är en av de värsta platserna på hela jordklotet just nu. Och det är svårt att som svensk liksom kunna sätta sig in i situationen. Men det är brist på praktiskt taget allting. Man kan inte fly någonstans heller. Det finns ju många andra hemska platser men som det kan vara svårt att ta sig ifrån. Men där det ändå finns rutter eller en rutt, en utväg ur det för sin familj, för sina barn. Det finns inte i Gaza. Och det som också skiljer Gaza från många andra platser är att det är inte i grund och botten logistiken. Det finns som sagt mat som står utanför gränsen, både i Israel och i Egypten, som är redo att köras in. Det finns pengar, det finns lastbilar, men det kommer inte in.
Kan du förstå kritiken om att det görs för lite? Från svenskt håll.
Ja, jag tror inte en enda bistånds- eller utrikesminister i hela världen som följer det som händer i Gaza kan känna sig nöjd. Jag menar, det är ju inte jag heller. Och jag känner också frustration. Finns det ingenting mer jag kan göra? Och jag önskar att det hade funnits, liksom att det hade handlat om pengar. Vi hade kunnat skjuta till stöd till en viss organisation eller att det fanns någon nyckel i det här. Men det är ju inte jag som står vid gränsen och håller lastbilarna ute. Utan det vi kan göra nu, det är ju att sätta press på Israel att öppna gränserna för nödhjälp. Och det gör vi ju delvis, vad ska man säga, land till land i alla format vi har. Jag har själv varit på besök både i Palestina och Israel. Då tog jag upp de här frågorna. Det var ju flera månader sedan. Men också genom EU. Och det är där verktygen, sanktionsverktyget, finns framförallt.
Och men du känner verkligen så här, vi har gjort allt vi kan. Vi har gjort allt vi kan och jag kan inte göra mer, men jag vill göra mer.
Ja, men det så här, sanktionsverktygen finns på europeisk nivå. Från Sveriges sida har vi dubblerat stödet från 400 till 800 miljoner kronor, vilket extremt få länder på hela jordklotet har gjort.
Men är det den känslan du har?
Ja, men det är klart att jag känner
att det är så här, jag vill göra mer, men det går inte, jag har gjort allt.
Nej, men jag känner en enorm frustration och vill självklart göra mycket mer. Och det är ju bara att titta på, jag menar, jag får dagliga rapporter rent statistiskt, men det är också att se bilderna, försök sätta sig in i situationen. Jag känner väldigt stor frustration över att man inte kan göra mer.
Vad är det du vill göra men inte kan?
Ja, men släppa in hjälp och nödleveranserna. Att Gaza någon gång kan börja gå in i nästa fas och återuppbygga Gaza också. Det är ju det som skulle behövas. Och det är ju inte bara, i media fokuseras det ofta på, vad ska man säga, mat och vatten. Och det är klart att det är ju basfundamenta. Men så här, ett värdigt liv, så här, sanitetsprodukter, mensskydd för kvinnor och unga flickor. Det är också brist på.
Känner du att för du säger så här, vårt enda liksom tillvägagångssätt nu är att vi agerar unisont genom EU. Känner du att man från svenskt håll, från svenskt regeringshåll, kan vara mer verbal kring den här frågan?
Men jag tycker att det är nästan det enda jag gör intervjuer om och har gjort det de senaste veckorna och månaderna. Vi har fördömt Netanyahus och regeringens uttalanden om att tvångsfördriva Gazabor som tillhör Gazaborna själva. Det är ju inte så här, ett citat i en tidning. Det är kanske inte det som får Israel att backa tillbaka och ändra positionen, utan jag tror att man behöver använda de handfasta verktygen som faktiskt finns, inte minst sanktionsverktyget. Men det är mycket svårt. Att få igenom sanktionspaket mot Ryssland har varit svårt för att Ungern blockerar ofta det. Nu har vi ett ännu större motstånd. Alltså, Sverige har ju, och regeringen har ju länge drivit på för att sätta upp fler extremistiska våldsamma bosättare, framförallt på Västbanken, på den här listan. De är alltså dömda i israeliska domstolar. Det borde inte vara så svårt att kunna ställa sig bakom det. Även det har det varit svårt att få igenom på europeisk nivå.
Varför är det så då?
Nej, men delvis så finns det ett gäng länder som kraftigt motsätter sig det. Ungern kommer upp här också. Men det finns ju ett mycket stort land i vår närhet, Tyskland, som har av historiska skäl en komplicerad relation till Israel. Och det är väl ett land som hela tiden har hållit tillbaka, kan man väl säga.
Hur stor roll spelar USAs inställning till Israel för hur ni i regeringen agerar i den här frågan?
Men USAs inställning spelar, det påverkar inte vår roll i Sverige, utan jag menar, vi fattar ju våra egna autonoma självständiga beslut. Sen spelar ju USAs roll i regionen och för den delen i både Gaza och Israel en jättestor roll oavsett vad vi tycker, så att säga. Så att jag menar, man märker ju tydligt, tycker jag, att det är ju när USA börjar agera och börjar få nog som det börjar bli jobbigt på riktigt för den israeliska regeringen. Och Israel är ju beroende av politiskt stöd från USA, från vapen från USA, så att det är en viktig relation.
Hur mycket skulle du säga Hamas förstör för biståndsarbete, för att kunna hjälpa civilbefolkningen i Gaza?
Nej, men man kan väl säga att det finns två delar av det. Det är klart att det är Hamas som har startat allt det här, så att de ska hållas ansvar. Det är de som fortfarande sitter och håller på gisslan till exempel. Sen har jag ställt exakt den frågan. Vi har ju sett och fått rapporter om att och vilket hjälporganisationer också har rapporterat om att hjälpleveranser har plundrats. Och är det liksom Hamas? Är det kriminella gäng? Är det desperata människor? Där finns det inte. Och Israel säger ju att mycket av hjälpen går till Hamas, och det är därför man då stryper tillförseln. Men det är ju liksom det israeliska narrativet. Vi får inte riktigt de signalerna när jag pratar med UNICEF, World Food Program och andra, att det skulle vara liksom på systematisk nivå. Men det
tror vi hade Johan Mattias Sommarström här också, som berättade om att det är anledningen från Israels håll att inte släppa in, så är den inte tillräckligt stark nog då, med tanke på de källor som han har pratat med, att det fortfarande är en sån liten minoritet av de hjälpförsändelserna som blir då plundrade av Hamas.
Vilket också är ett jätteproblem generellt sett, att Israel inte släpper in oberoende journalister till Gaza, att Israel inte släpper in jurister som kan utreda huruvida det begås krigsbrott eller inte. Så att det finns ju mycket fokus just nu på hjälpleveranserna. Det tycker jag är bra. Det är där vi måste hålla tempot och pressen uppe. Men det finns ju många andra delar som Israel också försvårar. När jag träffar med hjälporganisationer till exempel, så säger de att de har jättesvårt att få arbetsvisum i Israel. Ofta måste man ju utgå därifrån, att det kan från nästan en vecka till en annan drar man in det tillståndet. Det kan vara, jag hörde när jag var i Egypten nu, att från en timme till en annan ändrade man, när Rafa var öppet, alltså södra, ändrade man från en timme till en annan hur stora lastbilar, alltså hur höga de fick vara. Och då stod liksom jättemånga lastbilar på kö redo att köra in. Så fick man då styra om det och packa om de här lastbilarna.
Så då är det liksom, det är ganska svårt att veta hur mycket Hamas förstör för de här biståndsorganisationerna och hjälpleveranserna, eller?
Exakt, men det är klart att Hamas finns ändå fortfarande kvar till Gaza, men man kan inte använda det strider mot internationell humanitär rätt att liksom använda biståndet till över 2 miljoner människor som verktyg i krigsföringen som man bedriver mot Hamas.
Du pratar om det israeliska narrativet. Följer inte ni det narrativet genom att inte återuppta stöd till UNRWA?
Definitivt inte. Vi har ju fattat det beslutet självständigt för att UNRWA kraftigt försvåras eller kanske till och med omöjliggörs deras verksamhet. Och jag menar, vi har ju fått mycket kritik från Israel för att vi driver sanktioner mot extrema ministrar, att vi har kritiserat Israel för de besluten i UNRWA. Så att det fattas inte för liksom av vad Israel säger, utan att vi tvingas hantera en situation som israeliska beslut har lett till.
Vad är nästa grej i den här frågan för dig?
I vilken? Gaza
ja,
generellt?
Precis. Ja.
Nej, men det är ju att delvis fortsätta sätta press på Israel. Det är bara Israel som kan öppna gränserna och få in hjälpleverans till Gaza. Och nummer två, att hela tiden följa situationen för att säkerställa att vi kan kanalisera stöd till de organisationer som gör som allra störst nytta.
Benjamin Dousa, biståndsminister, tack för att du tog dig tid att komma till Morgonpasset.
Tack.
Belåta. Krangbin. Krangbin.
Får man liksom, är det en rimlig marginal att direkt efter prata om civilbefolkningens situation i Gaza, ta en låt och sen prata om att Sydney Sweeney säljer tvål med sitt eget badvatten i?
Jag tycker det är jättebra. Det behövs 2:45. Pelota, de gjorde det. Nu har vi brutit av. Nu har vi börjat på någonting nytt.
Då får man liksom byta ton.
Nu byter vi ton.
Prata om
vi
annat.
Är medvetna om det allvarliga vi har avverkat.
Det var så tråkigt, för du vet liksom aldrig vem någon är. Vilket är okej. Okay. Alltså, generellt är det helt okej. Okay, men i det här programmet kan det ibland vara lite...
Nej, men jag känner ju igen namnet Sydney Sweeney. Antagligen för att det har liksom... Är det så här fel?
Nej.
Sydney Sweeney.
Nej, du bara...
Sweeney.
Det är bara så kul att du känner igen namnet Sydney Sweeney.
Jo, men det gör jag ju.
En av världens absolut mest kända personer.
Ja, okej. Okay. Och jag har väl hört det namnet i den här studion, antar jag. Sagt i något sammanhang. Jag kan inte säga vad hon är. Är hon modell? Är hon skådespelare? Är hon sångerska? Är hon skådespelerska? Och vad har hon gjort för film då?
Ja, men mest känd är hon väl för Euphoria, den här stora serien, en enorm succé. Och sen har hon ju varit med i White Lotus också, som är en väldigt stor serie. Mm. Och sen så är hon bara väldigt mycket så it girl. Hon gjorde ett väldigt uppmärksammat Saturday Night Live hostande, vad säger man?
Okay.
Ja, du fattar vad jag menar.
Ja.
Där hon skojade om sina tuttar. Alltså hon är väldigt tuttig.
Mm.
Och jag vet att Maggie drev till sen, det var väldigt kul att så jävla stora lökar har hon inte. Alltså typ att hon är så, yes, I'm a boob girl, yes. Alltså hon skojade mycket, alltså på sin egen bekostnad då, att så här, drev med sig själv och liksom hela den bilden av att hon skulle vara liksom en tuttfia. Vilket hon ju, citat, är.
Men att hon inte får liksom, hon har inte tillräckligt stora bröst för att vara ansiktet utåt för folk med stora bröst.
Nej, typ. Maggie tyckte inte det, och jag har... Det finns... Jag håller lite med. Mm-hmm. Samtidigt som hon har a good rack. Ja, nu pratar jag om en kvinnlig skådespelerskas tuttar. Jag sexualiserar henne och liksom pratar om hennes kropp. Men det är ju för att det är liksom... Hon har gjort det väldigt mycket själv. Hon har gjort det till en grej.
Pratar osexuellt om en storlek bara.
Ja, okej. Okay. Även det. Ja. Nej, men jag bara menar det så här, att det är tröttsamt att höra kommentera kvinnors kroppar. Men det här är liksom ändå en sån...
Vet du, jag tycker nästan att folk är så rädda för det så det sker knappt alls. Så det är lite refreshing.
Bra.
Nästan så att det kommenteras lite för lite.
För
nu.
Lite på kroppar,
pendeln har slagit åt andra hållet nu. Så nu kommenteras
bra.
Nästan ingenting alls. Så
ja, men
jag vill gärna höra lite kommentarer på kvinnokroppar.
Vad bra.
Få höra nu.
Nej, men det, hon är ju liksom en väldigt väl anlitad och i ropet skådespelerska.
Mm-hmm.
Men hon är ju också lite av, i alla fall en av vår tids största sexsymboler. Alltså hon har liksom verkligen blivit, för att också i Euphoria så var hon väldigt hon hade en väldigt så sexualiserad roll i den serien. Det var så scener där hon så duschar och rakar hela kroppen och skurar sig och alltså så här, hon är väldigt förknippad med sex.
Mm-hmm.
Och en grej som är så äcklig tycker jag, när man pratar om att man är alltså så här, att man är attraherad av någon, så finns det ju någonting som heter då I'd drink her bathwater.
Just det.
Jätteäckligt.
Ja, det är lite vidrigt oavsett vem det är typ.
Ja, men liksom
för
att
det är ljummet och det är hudavlagring
här...
och det är lite schampo och
ja,
det är lite tjejsmör. Allt möjligt.
Ja, men exakt. Jag vet Fat Jewish, den här meme lord killen. Mm. Jag vet att han hade någon grej förut att han var besatt av January Jones, en annan jättesnygg skådespelerska. Mm. Och var så January Jones, I'd drink your bathwater typ. Mm. Som ett tecken då på att så här,
jag gillar dig.
Just det. Och nu då så har Sydney Sweeney lanserat någon sorts duschkräm eller tvål med citat a touch of her bathwater in it.
Oj då.
Mm. Så då kan, skulle... alltså, då kan man alltså det är så otroligt smart marknadsföring, men det är också så äckligt bara. Jag bara undrar hur det har gått till.
Nej, men hon har väl badat och bara
någon har hämtat upp vätskan.
Jag menar, du kan ju få till hur mycket som helst om det bara är en touch av. Då kan det vara en halv droppe i varje schampoflaska där. Och då kan man ju få till jättemycket. Hur många liter är det? Bara 300 liter eller något sånt där. Så då kan du få hur många droppar inte det. Du kan ju få till alltså 4-5-6 bad. Då är du hemma.
En internationell marknad.
Världen. Ja, precis. Mm. Alltså det är... Ja, nej, men det är bara så här. Jag kan bara se framför mig att de som köper det är bara så att de tvålar in sig och onanerar med det, känns det som. Det är, det, det, är det som de
ansvarar. Eller så köps det i present som en kul grej till någon som tycker Sydney Sweeney är sexy. Det verkar vara fast
som
tvål.
Gör den grejen.
Det verkar vara en fast tvål, vill jag bara säga här nu. Ah, okay. Ingen kräm. Måste bara säga, det är en kaktvål.
En kaktvål?
It's a soap bar.
Oj, vad liksom nostalgiskt på något sätt. Då får man luddra upp det innan då.
The product's description says it is a perfect combination of the two best places on the planet. The outdoors and Sydney Sweeney's bathtub.
Oj, det är de två bästa ställena i hela världen. It's getting late in the evening. Soon the bar is gonna close. Our eyes can keep on exchanging. Som, alltså det kan bara slå den så här att man bara, fan, jag sitter och skriver med mitt barn.
Mm.
Att ens barn sitter och liksom chattar med en.
Nej, det måste vara så konstigt.
Det är så märkligt. Jag tror Dave Chappelle sa det bäst. This is so sick, 'cause you've been in my balls, bro. Och nu liksom laddar du ner appar så. Jag vet inte.
Har en personlighet.
Var ska den sluta?
Mm. Beginning, the pen's in my hand, ending unplanned, staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find, reaching for something in the distance, so close you can almost taste it, release your inhibitions, feel the rain on your skin, no one else can feel it for you. Yourself in words unspoken, live your life with arms wide open to the-
outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate.
Unwritten, Natasha Bedingfield här i morgonpasset i P3. Lite nostalgi över det här. Vad kommer det ifrån?
Att den här var väldigt populär i mitten av 90-talet.
Vilken serie?
Det är inte så The Hills eller något.
Ah, är det det här?
The Hills. Jag kommer berätta om den stora, stora, märkliga dryckestrenden efter nyheterna.
Kommer du?
Nämen. Cliffhanger.
Så trevligt.
Sommarens
då.
Dryck, den stora internationella trenden.
Ja, okej. Okay. Ja, men jättebra. Då får vi skjuta på morgonens gäst då.
Jaha, är det nu?
Ja, det är det. Ja, varsågod med Petri Nyheter.
Tack. Två personer har gripits och anhållits efter en skottlossning i Vasastan i centrala Stockholm sent igår kväll. Båda är killar under 18 år, uppger polisen, och de greps ett par timmar efter själva skottlossningen som skett i eller vid en port, men ingen person skadades. Under natten har en stor polisinsats pågått och en teknisk undersökning pågår fortfarande. Konservative Karol Nawrocki har vunnit Polens presidentval enligt den slutgiltiga rösträkningen. Nawrocki fick 50,9% av rösterna, medan den EU-vänliga kandidaten Rafał Trzaskowski fick 49,1%. Och valresultatet ses som ett bakslag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Polisens satsning mot mäns våld mot kvinnor genom att samla de farligaste männen på en högrisklista ger resultat enligt polisen. Och ett exempel är i Jämtland, där det just nu finns ett 40-tal män på listan. Anders Elmroth är gruppchef och ansvarig för högrisklistan i Jämtlands län, och han tar upp flera fall bara de senaste veckorna där metoden gjort skillnad.
Att man går in och beslagtar vapen, placerar kvinnan på skyddat boende och sådana åtgärder.
Strypvåld, hot om självmord och separation är några av de riskfaktorer som anses vara utmärkande för de här männen, som bedöms kunna utsätta kvinnor för grovt eller till och med dödligt våld. Men det är inte alla polisregioner som jobbar lika aktivt med listan, det säger kriminologen Anders Östlund.
Den här behöver uppdateras hela tiden. Och då är frågan, kan man det då ute i regionerna? Uppdaterar man så ofta? Och det kan vi nog säga att det gör man generellt sett inte.
Och vi byter ämne, för svenska Maja Stark vann golftävlingen US Open i natt. Och det var hennes första major-seger och den första svenska segern i US Open sedan Annika Sörenstam vann 2006. Och vinsten innebär att 25-åriga Stark kammar hem närmare 24 miljoner kronor i prispengar.
Okej, jag kommer berätta om sommarens stora innetrenddryck senare.
Mm. Okej.
Det är någon som skriver, okej, okay, tack. Nej.
Okej, tack.
Okej, okay, så Matilda är här. Vad fan är hennes hål?
Ja, vad undrar Matildas Malin. Hål?
Ja, men det var ja, men nej, alltså vi kan ta det imorgon, känner jag spontant. Jag har varit ganska glad att det inte
det blev hänt. Imorgon, för det blev till förmån för ministern som var på
det
besök.
Det kändes väl jättebra prio.
Just det, just det. Mm. Du, tack så mycket för nu då.
Tack.
En till gäst.
Mm.
Alldeles strax.
Korrekt.
Undressed Sombre här i morgonpasset i P3. Mord, rån och misshandel som beställningsjobb för 14-åringar. Det hittar man i den krypterade chatten Rusher. Det visade sig vara en helt ny grupp som sökte till kriminaliteten. Varför just de här barnen? Varför tog de emot de här jobben och hur kunde det hända? Det ska vi prata om nu med en av dem som var med och avslöjade chatten, Luay Mohajer.
God morgon.
God morgon. Du har ju skrivit den här boken om fallet Rusher. Mm. Vad är det?
Så i oktober 2022 så hade jag en 16-årig pojke i förhörsrummet då. Han var misstänkt för ringa narkotikabrott. Han hade THC i urinet. Och det var ett jättebra förhör. Han hade stabilt hemma, stabila föräldrar, erkände brott och liksom reflekterade över att det var fel och så vidare. Så
du
att
är man, polis ska sägas.
Ja, jag är brottsutredare. Precis. Mm. Idag är jag före detta brottsutredare. Jag ser upp med januari nu. Jobbar med att skriva och föreläsa om ämnet då. Och då så var det väldigt bra upplevelse, ovanligt bra upplevelse. Det här var en tid av eskalerande gängvåld bland ungdomar och det var ganska ovanligt med att ha den här positiva känslan kring förhören då, som han hade. Så jag tänkte att jag kommer aldrig se den här pojken igen. Han har liksom alla förutsättningar att leva ett bra liv. Liksom. Ungefär 8 månader senare, sommaren 2023, så avslöjar vi en gruppchatt då. Vi går in i ett villaområde och gör en husrannsakan hos ett par ungdomar som är medelklassmiljöer liksom. Men de var misstänkta för grovt vapenbrott efter en vapentransport. I en av mobilerna hittar vi gruppchatten Rusher. Och det fallet landar på mitt bord då, att utreda. Och Rusher är då en gruppchatt. Och det är en omskrivning för kriminella uppdrag, Rusher. Och i den här gruppchatten skickas det ut kriminella uppdrag som 16 deltagare mellan 14 och 18 år pojkar är intresserade av att ta sig an. Ett uppdrag kunde till exempel vara gå in i ett område, gå in i ett specifikt område, skjut ihjäl valfri person så länge han har Gucci-kass på sig. För där får du 200 000 kronor. Det var ett uppdrag till exempel. Och då identifierar vi vilka är deltagarna. Jo, majoriteten medelklassungdomar från stabila miljöer. Och vem är administratören som skickar ut allt det här? Det var den 16-åriga pojken som jag hade på förhöret där, som jag hade så bra upplevelse av.
Men hur kunde ni märka att det var den här typen av grupp som var delaktig i den här chatten? Alltså att det var, gick ni in på alla användare och liksom kollade upp dem och bara, oj, det här är unga killar med så stabila hemmiljöer och liksom så.
Det stämmer. Så att, ett jobb blir att identifiera vilka är deltagarna här. Och då ser man ju, kan vi ta fram via telefonnummer till exempel, ålder på dem. Och via det så ser vi vart de bor, vad de har för hemmamiljö. Sen har vi också förhör med många av dem och träffar dem faktiskt.
Varför är, litet sidospår, varför är de så unga?
Så att den gängkriminella miljön på 2020-talet har ju ändrat i sin dynamik om man jämför med hur den ser ut mellan 2010 och 2020. Idag har vi i högre utsträckning äldre gängkriminella utomlands som vill använda barn och anstifta barn till att utföra deras våldsuppdrag. Och vi har väldigt många barn i Sverige som har radikaliserats in i prokriminella värderingar, in i materialistisk besatthet och pengar liksom dyrkan. Och det skapar en pool av arbetstagare faktiskt som de här gängkriminella utomlands kan använda sig av.
Och i det här fallet då, vad var din roll i det här? Du får det här på ditt bord då. Precis. Du ska reda ut vad då?
Precis, så att jag är ju brottsutredare så jag ska ju utreda det här fallet. Vilka av de här uppdragen har begåtts? Just nu måste vi bakspåra för att se. Och då måste vi ha många mobiltelefoner framförallt och gå igenom dem och se via chattmiljön till exempel. De emellan, är det någon av de här brotten som faktiskt har liksom orkestrerats och genomförts och så vidare. Så det blir ett jobb för mig då att utreda vilka brott som har begåtts framförallt. Men parallellt gör jag också en utredning om varför och hur är det möjligt att så här många i den här gruppchatten och administratören också är från jättebra hemmamiljöer. Och hur är det möjligt att de är villiga att skjuta, kidnappa, råna för pengar?
Hur är det möjligt?
Mm. Så det ska jag ge alla svaren nu. Nej, men det är ju komplexa förklaringsmodeller. Och det jag landar i någonstans, man får ta del av det i boken, det är att de har blivit radikaliserade. På samma sätt en ung man åker till Irak kanske och krigar för IS och blivit indoktrinerad in i islamistisk extremistpropaganda. Eller en ung man går in i en skola i Trollhättan med svärd och hugger ihjäl invandrare för att han är radikaliserad av högerextremistisk nazipropaganda. På samma sätt har vi ungdomar i Sverige som har radikaliserats.
Men hur ser den propagandan ut?
Så den tar ju sig form i på olika sätt. Jag identifierar gangsterrapmusiken och kulturen som omgärdar den, som promotar alla de här värderingarna och den här idén om den glorifierade gangsten. Att om du är gangster, då ger det dig social belöning. Och när pojkar och flickor växer upp i sådana sociala miljöer, då kommer vi riskera att de börjar utforska och vilja leva ut de här fantasierna för att de ser att det är medel för att bli uppskattade av både tjejer och killar. Och det är den sociala kontexten som för vissa ungdomar, eller många ungdomar skulle jag säga, är den rådande. Liksom det är en stark subkultur.
Och då pratar vi liksom inte längre om socialt utsatta, utan den sociala ungdomsmiljön.
Ja, exakt så är det. Och då, det är det precis den här boken vill göra, att bredda förklaringsmodellerna för vad som är bakomliggande processer till det som driver på det här gängvåldet. Vi behöver prata om mer än utanförskapsområden, social utsatthet, trångboddhet och så vidare. Vi behöver prata om att även unga som har möjligheter i världen aktivt söker sig till den miljön. Då behöver vi prata om nya saker.
Och det ska vi göra mer om.
Alldeles strax. Cinderella, Remy Wolf. Här är morgonpasset i P3.
I studion, Luai Mohajeb som har skrivit boken Fallet Ruscher, som då handlar om den här gruppchatten som du stötte på som brottsutredare, där det visade sig att ja, men det var som en arbetsförmedling för kids för att utföra kriminella handlingar, allt från mord, rån, kidnappningar och så vidare.
Ja.
Vi var inne på det lite, att det stack ut för att det var mycket unga killar från så här, socialt stabila miljöer. Och hur många var det som var med i den här chatten? Hur stor var det?
16 stycken.
16 stycken.
Så är det. Och Fallet Ruscher är ju lite av ett minuniversum som beskriver en bredare problembild som vi har i Sverige. För det är viktigt att påtala, de här är inte anomalier. Det är inte liksom psykopater eller liksom empatistörda ungdomar. Det är hyfsat fina ungdomar det här, som har föräldrar som faktiskt försöker och ger dem goda förutsättningar. De har de facto goda förutsättningar. Allt man har förklarat för att förklara liksom den gängkriminaliteten som växer fram i utanförskapsområden. Det är väldigt rimliga förklaringsmodeller. Alltså utanförskap, trångboddhet och gängbildning i de miljöerna. Men om vi reducerar allt det här, vad är det då vi har kvar för förklaringsmodeller? Och det är det som boken integrerar. Liksom.
Men samtidigt, kan man inte ändå säga att det är någon slags empatistörd avart som ändå känner att så här, för gemene man upplever man ju liksom så här, ja, men att begå våldsbrott mot en person man inte känner, att till och med skjuta ihjäl en person man inte känner, det har inte gemene man i sig.
Precis.
Om man inte har blivit utsatt för någonting fruktansvärt.
Precis. Inte någon man känner heller, ska vi säga.
Inte någon man känner heller, nej, såklart.
Och det är ju en viktig punkt i det här, det är ju att de här barnen har radikaliserats. Och det är den psykologiska processen som jag blir mer och mer intresserad av att diskutera, med att centrera frågeställningen kring utanförskapsområden. Vilket idag är fortfarande relevanta faktorer att ta upp när vi pratar om gängkriminalitet och de bakomliggande processerna. Men vi måste börja bredda den förståelsen vi har för vad som driver på allt det här. Och då måste vi diskutera, varför har de här barnen radikaliserats på det här sättet?
Mm. Varför har de det? Hur går radikaliseringsprocessen till?
Så jag skulle säga att det främst sker i deras digitala miljöer. De har hög kriminogen exponering i deras digitala miljöer.
Vad betyder det?
Så till exempel om du lever i brottsbelastade områden och du har mycket tillgång till brottstillåtande attityder och brott runt omkring dig, och du lever i relativt fattigdom och sådär, det ger dig en större brottstillåtande attityd och gör dig mer brottsbenägen. Det jag menar är att precis på samma sätt har ungdomars digitala miljö skapat samma typ av exponering som sedan har avtrubbat dem inför våld och till exempel gängestetik och gjort dem fascinerade mer än något annat. Och nu har vi en liten klick av ungdomar av den breda ungdomskulturen som börjar nu utforska den miljön, för att det är ju inte alla ungdomar som gör det. Men det är tillräckligt stor andel av ungdomar som gör det för att vi ska diskutera det som ett problem.
Och hur mycket påverkar den här exponeringen dem då när de väl... Alltså är de så pass påverkade att de... helt empatilöst även efter de har utfört brottet.
Precis.
Inte känner någonting kring det, utan bara tycker att nu har jag gjort någonting bra, nu är jag cool.
Exakt, och där behöver jag utgå från chattar när man ser hur de skriver efter de har begått de här brotten och även lite inför och så vidare. Och det är inte helt uppenbart att man kan dra några större generaliseringar, för att vi vet inte vad som händer i deras inre liv.
Men har du träffat på folk efteråt?
Absolut.
Är det så att man märker av att fan, nu sköljer verkligheten över dem?
I vissa fall har det varit så, men andra fall verkar som att så här, du känner att det du har gjort, liksom, du har en distans till det på ett sätt. Som man bara kan attribuera egentligen till människor som har blivit erfarna nästan och har blivit avtrubbade av att begå sådana där brott. Men som sagt, jag tror att mer händer inuti dem som vi inte riktigt kanske kommer åt alltid. Det här är inte högt reflekterande ungdomar liksom, sådär, över deras känsloliv, utan jag tror att det finns en mått av ångest inom de flesta.
Vi talar om ångest. Anxiety, Doci, vi fortsätter efter den.
Jag vill prata om det är en elefant i rummet, det vet jag inte, men lite kanske. Jag tror många tänker just på gangsterrap.
Ja.
Och jag vill prata mer med Luai om det alldeles strax.
Absolut.
Oh, juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
I P3.
Vet du vad vi kom fram till här när du var ute och hämtade Leifk?
Nej.
Det är ju att Loai är alltså nya GV.
Ja, du är det?
Nej, men så han kommer bli.
Aha, okay.
Jag är absolut helt övertygad om att i framtiden så kommer Loai och jag kommer vara nya Camilla Kvartoft.
Åh.
Så vi kommer liksom göra framtidens veckans brott.
Vi manifesterar den idén nu.
Det är om lång tid, det kommer få ske organiskt, men det är sanningen bara.
Ja. Jag dricker ungefär lika mycket så att jag liksom, jag är nästan halvvägs här, skulle jag säga.
Men skulle du säga att det tillhör lite brottsutredarrollen att ändå liksom gå hem och ta sig en whiskypinne?
Den
lite för tidigt.
Filmiska delen av det, absolut, ja. Absolut.
Men nu verkar det också i verkligheten vara så.
Ja,
också.
Precis. I mitt fall är det verkligen så. För att klara av all den här informationen så måste man sänka ett par glas rödvin.
Men skämt åsido, ligger det någonting i det?
Alltså, jag vet att alla olika liksom coping mechanisms, antar jag. Men
det finns olika droger.
Men jag tror att alltså, generellt så bland kollegorna så absolut. Vi många tyckte om whisky, lite GT och så här, man hade lite drink liksom, intressen och vinintresse och sådär. Så det kanske.
Ja, this aside, vi pratar ju faktiskt om boken som du är aktuell med. Fallet Ruscher, som du ju alltså var brottsutredare inom och nu har skrivit en bok om, som handlar om den här gruppchatten där unga män radikaliseras att begå kriminella handlingar. Och du pratar om det här estetiken, alltså gangsterrap-grejen. Så här. Du är ju, jag har ju sett dig och hört dig i media tidigare, du är ju ganska
kritisk
till musikgenren gangsterrap. Berätta. Precis.
Jag är främst kritisk i barns deltagande, i delvis produktionen av det. Jag tycker det är perverst att så unga personer, ibland under 18, kan vara producenter till den här typen av genre och med det innehållet. Och att vuxenvärlden accepterar det. Och sen är jag också kritisk i barns deltagande som konsumenter av det. Vi har för obalanserade, okontrollerade digitala miljöer för de här barnen. Att de behöver kvalitetssäkras bättre. Så istället har vi barn nu som dag ut, dag in, timme ut, timme in konsumerar kultur som glorifierar prokriminella värderingar och liksom gängesetik generellt.
Det här är ju liksom en åsikt eller ett tankegods som är väldigt, väldigt kritiserat.
Ja.
Att liksom börja talla på vilken musik man ska lyssna på. Jag tänker
precis
på så här videovåldsdebatten på 90-talet.
Precis.
Alltså det här är ju någonting som bara, det är ju röda flaggor i så här demokratisynpunkt väldigt mycket. Vad tänker du kring det?
Och det upplever jag bland folk som inte tänker efter riktigt, att de känner precis så där. De säger, men på 90-talet var du mot de sågsmassaker, vad de säger så här. Det är helt annorlunda. Jag hade inte varit intresserad av gangstrapkulturen och digitala enheter och barn om det inte var så att vi ser att det samvarierar med brottsstatistiken. Ungdomars deltagande ökar extremt mycket och vi ser att de liksom attraheras av den estetiken. De vill efterhärma estetiken, språket, kläderna, gångstilen, allting de gör är inspirerat av det de har fått från de här inspirationskällorna som kommer framförallt från den kulturen som omgärdar gangstrapmusik på olika sätt. Och sen har vi att de har digital överkonsumtion, 7-9 timmars skärmtid per dag snittar tonåringar till exempel med deras sociala medier. Så det liknar inte någon annan historisk referens.
Men det, för, alltså så här, och det känns ju som att det är så här, det här är en självklarhet som vi liksom på något sätt av någon outgrundlig anledning blundar för. Så här, om du exponerar ett barn väldigt tidigt, väldigt mycket och får den också och delta i den kulturen, att den skulle bli påverkad så pass att det liksom ger negativa utslag på så sätt som det har gjort. Det är en självklarhet. Men sen så har liksom debatten varit så att så fort man kritiserar, ifall det kommer kritik emot det,
precis,
då blir det på grund av att det kommer ifrån, alltså kulturen kommer från en minoritet, så blir det blir det på något sätt att
rasism,
folk försvarar det.
Precis. Och det är ju, finns ju rasism i låga förväntningar också. Jag tycker vi ska hålla pojkar och unga män till en högre standard. Och inte bara acceptera att de devalverar viss typ av beteende och kulturella uttryck. Även fast jag aldrig skulle verka för censur av musiken. Musiken ska få existera. Jag är till och med ointresserad av att diskutera om vi ger dem priser eller att de uppträder på festivaler. Så länge vi kan garantera säkerheten för ungdomarna som går på festivalen, som inte behöver bevittna ett mordförsök och det kaoset som hade uppstått efteråt, så är jag liksom helt okej med att man ger dem priset till exempel. Jag bryr mig inte, men vi behöver diskutera vilken funktion har den här kulturen haft för
barnen. Vad säger du innan vi går på låt här, och så kan väl du sitta kvar en stund till, vad säger du kring just det här ängsliga försvarandet ifrån så medelklassjournalister när det uppstår kritik kring till exempel gangsterrap?
Att uppdatera er argument, uppdatera er syn på det här problemet. Var mer intresserad av vilken funktion har den här kulturen haft för barn, istället för att snacka om att de bara pratar om sitt verk eller sitt liv, man ska skilja person från verket liksom. Utan det har haft en verklig funktion bland barn i vårt samhälle. Vi ser det i brottsstatistiken. Var mer intresserad av den korrelationen.
Stanna kvar, Loai.
Ja,
gå ingenstans.
Gå ingenstans.
Här kommer Hit 'em Up med Tupac.
Perfekt segway.
Tonight I have to leave it.
Tonight I have to leave it. Shout out louds här i morgonpasset i P3, där vi uppdaterar Sverige med lite P3-nyheter. Varsågod.
Tack.
Två personer har gripits och anhållits efter en skottlossning i Vasastan i centrala Stockholm sent igår kväll. Och båda är killar under 18 år, uppger polisen. Och de greps ett par timmar efter själva skottlossningen som skett i eller vid en port, men ingen person skadades. Och under natten har en stor polisinsats pågått och en teknisk undersökning pågår fortfarande. Idag väntas Ukraina och Ryssland återigen träffas i Istanbul i Turkiet för att inleda nya direkta samtal. Och enligt uppgifter till flera medier ska mötet börja vid lunchtid, och båda länderna har tagit fram ett utkast till en fredspromemoria, alltså ett dokument med vad som krävs för fred och som ska diskuteras under mötet. Ryssland har till skillnad från Ukraina inte velat visa upp sitt på förhand. Konservative Karol Nawrocki har vunnit Polens presidentval enligt den slutgiltiga rösträkningen. Nawrocki fick 50,9% av rösterna, medan den EU-vänliga kandidaten Rafał Trzaskowski fick 49,1%. Och valresultatet ses som ett bakslag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Och Ungerns utrikesminister grattar nu nationalisten Nawrocki efter vinsten, och på sociala medier skriver han citat: "Ny seger för europeiska patrioter", slutcitat. Och så lite djurnytt, för forskare närmar sig nu möjligheten att kunna översätta djurspråk, särskilt hos valar och delfiner, det skriver The Guardian. Ja, med hjälp av AI ska man till exempel kunna analysera komplexa klickljud och sånger hos tandvalar, och det i syfte att förstå och kanske besvara deras kommunikation.
Loai, du säger att du är före detta brottsutredare. Mm. Varför slutar du med det, och vad gör du nu?
Så idag så skriver jag framförallt den här boken, och ska skriva fler böcker framöver, och föreläser om just kunskapshöjande rörande gängkriminalitet. Och jag slutade just för att göra det på heltid. Det gick inte att kombinera till slut. Jag var tvungen att tacka nej till för mycket liksom, uppdrag och möjligheter. Och sen var det även, ja, det försämrades arbetsmiljön liksom till slut, så att jag var tvungen att...
Men arbetet brottsutredare då? Mm-hmm. Vad tyckte du om det?
Så att såklart upp och ner, men väldigt givande. Jag har ju alltid varit intresserad av kriminologi och brott. Så att det har varit givande att få inblick i allt man har fått inblick i, som man aldrig skulle få kanske i något annat jobb faktiskt.
För det är ju kanske inte många som vet att, eller det kanske är många som har föreställt sig att man måste vara polis för att bli brottsutredare.
Precis, det är en vanlig felföreställning då. Man kan vara civilt anställd brottsutredare också, vilket jag var. Så jag var aldrig polis, utan jag var en vanlig person som gick, liksom klättrade upp inom polismyndigheten, och även som interna utbildningar sådär i Sverige.
Känns som ett drömjobb för dig. Mm. Är det inte du överkvalificerad? Med tanke på alla krimpoddar du lyssnar på.
Det är det jag vill göra. Men jag hade inte gjort lika bra.
Det hade inte gjort lika bra. Inte som Loai. Nej,
vi ska prata mer med dig. På med en låt nu så vi kan prata mer om det här ämnet, för det är så intressant.
Ska vi säga tack till Matilda först?
Det kan vi absolut göra. Matilda Ronge, varma tack.
Tack så mycket.
Just a game, come and play.
They say we can do it our way, and if love's just a game, then come and play. Aziza.
Ed Sheeran här i morgonpasset i P3. Vem är det vi sitter med egentligen?
Ja, det är Luay Mohajeb som har skrivit boken Fallet Rusher. Och vi pratar liksom glorifierande av gangsterkultur bland ungdomar och så vidare.
Erika skriver in angående det vi pratar om. Ja, det är så sant angående gangsterrap. Min 8-åring är influerad och pratar och vill klä sig i Gucci och ha becknaväska, Adidas och så vidare, som gängen. Vi bor i södra Norrland, långt ifrån Stockholm, men detta är så starkt bland hans vänner och jargongen finns där när de leker till och med. När de leker till och med. MVH Erika. Alltså, vad ska man göra? Vad gör man? För att jag läste senast idag en artikel om en polis som är så här, kan föräldrar sluta vara så naiva?
Ja,
angående att deras barn, de ser inte att deras barn rekryteras till gäng.
Precis. Så vi lever ju i nya tider med en digital revolution, vilket skapar större utmaningar för föräldrar än vad föräldrar någonsin liksom ställs inför. Att barn kan leva digitala dubbelliv och influeras huvudsakligen av saker som inte kommer från hemmet eller föräldrarna. Och då blir det en kamp mellan det vuxna vakande ögat och tonåringens rätt liksom till integritet i mobilen till exempel, sådär, vilket de givetvis har. Så att jag tror att föräldrar står inför jättesvåra utmaningar, men jag skulle uppmana alla föräldrar är att vara intresserad och vara öppen för kunskapshöja kring de här frågorna och vara alltid närvarande obviously i barnets liv och att skapa en miljö där de kan prata om allting, men också våga vara väldigt gränssättande. Av någon anledning har vi en generation av mitt barn skulle aldrig och den typen av ansvarsfrånskjutande bland föräldrar. Ta ansvar och gränssätt.
Jag bara tänker att så här, om en kulturform är så populär och så, alltså det finns ju otroligt mycket av den här musiken som också är så otroligt bra, alltså rent bara musikaliskt, rent så här beatmässigt, att som vuxen sätta förbud för huruvida du får lyssna på en låt du tycker det är bra, det känns bara spontant som att det skulle ha motverkande effekt. Alltså hur fan ska man kunna sätta gränser när det kommer till kulturkonsumtion?
Alltså jag tänker så här, vi har ju åldersgränser, det är ju parental advisory på de här låtarna, vi har ju åldersgränser på filmer och biofilmer och så vidare, vi har åldersgränser av en anledning. Det är som att jag tycker att vi borde revolutionera helt och hållet vårt förhållningssätt till smartphones och barn. Alltså barn ska inte ha smartphones till exempel tycker jag och ha tillgång till den här toxiska digitala miljön. Och där tycker jag att föräldrar borde vara lite mer modiga och gränssättande. Jag ser inte att det är en lätt sak. Jag pratar nu som en 29-årig barnlös liksom man. Så att jag ska inte moralisera för mycket, men jag tycker att föräldrar, i alla fall de föräldrar jag träffat längs vägen, föräldrar till misstänkta ungdomar, det finns alltid en naivitet och godtrogenhet där som är väldigt destruktiv.
Men det är ett ämne som vi kan prata, du får komma tillbaka och prata mer om det här en annan gång, för jag vill också hinna med och prata